Du lyssnar på Einsteins arvingar av L.P. Ramberg. Inläst av mig, Kalli Norvald-Elmar. Fallet. Händerna kändes så lätta. Han sträckte ut dem och trevade i mörkret men mötte inget motstånd. Fingrarna krafsade i tomheten runt honom allt ivrigare tills de orörliga spretade ut från händer som bara hängde kvar, viktlösa. All känsla av tyngd övergav honom. Hans tjocka hår svävade ut som en trådig svart manet. Väskan över axeln kändes som upplöst, kläderna som en del av luften. I ett mörker som luktade unken cement sparkade han med sträckta vrister gång på gång, men tåspetsarna nådde ingenting, kände ingenting. Och hur han än vinklade huvudet vilade det som på en kudde av gåsdun. Resten av världen rörde sig, inte han. Den tanken hade gnistrat förbi när foten gled över kanten. Han hade rätt att tänka den. Einsteins relativitetsteori gjorde den fullt giltig. Men illusionen av stillhet bröt sönder av fladdret i skjortärmarna. Tvivlet kopplade sitt grepp. Gravitationen hade redan kopplat sitt. På nytt klöste han revor i luften. Tanken att en matematisk omräkning kunde eliminera kraften som sög honom nedåt kändes som ett hån. Vad hjälpte det honom att teorin ansågs ofelbar? Vad hjälpte det nu att han behärskade den in i minsta detalj? En spricka i den uråldriga putsen släppte igenom en strimma ljus. Den träffade hans uppspärrade ögon som en blixt och fick honom att skrika rakt ut, som om han kunde nå någon utanför muren, någon som kunde föra orden vidare. Han skrek hennes namn och att han älskade henne. De välvda väggarna kastade tillbaka namnet, förvrängt till tre utdraget ekande vokaler, och reducerade hans budskap till ett ihåligt skrän. Han fortsatte ändå att skrika. Han ville förklara sveket, försöka bli förlåten. Säga hur han ville möta henne, stanna hos henne, älska henne. Fast att det inte skulle bli så. För han föll, som ett foster med utsträckta armar. Högerhanden slog i väggen nästan 2 sekunder efter att han trampat ut över avgrunden. Det inre röret lutade lika mycket som tornet, 4 grader. Under andra förhållanden hade han insett det och kunnat räkna ut hur snart ett fallande objekt slog i innerväggen. Nu, när skinnet slets av knogarna, var han oförberedd. Handen vek sig. Höften skrapade emot det skrovliga kalkbruket. Hans kropp kastades runt och började rotera. Uppåt, nedåt, det matta ljuset från luckan, mörkret i djupet, allt flöt ihop. En bild dök upp. Han ville inte se den, men den bet sig fast. Från auditoriet. Fullsatt, men folk verkade uttråkade. Någon reste sig och lämnade sin plats. Andra suckade. Han urskilde ansikten. Professor Ohashi såg oroad ut, som hon borde. Hon var ju hans syster. Professor Arai, chefen för laboratoriet, kliade sig förstrött. Professor Norell stirrade på ingenting, stelt som alltid. Fler reste sig, gav upp, gick. De hade väntat förgäves. De skulle aldrig få höra honom tala. De skulle aldrig förstå vad han ville få sagt. På nytt slår han emot inneväggen. Nu stöts han inte ut, utan kasar mot ytan, vrids runt allt fortare, spinner som en av de dvärgstjärnor hans avhandling handlat om. Armarna pressas ut av rotationen men slår i den skrovliga stenen och knäcks. Tårar släpper från ögonfransarna. Ingen tanke går att tänka klar. Fragment väller ut ur minnet, oordnat, obehärskat, som en tsunami över en vågbrytare. Anneli. Hon ser upp från ett ark fullt av vågekvationer, tänderna glittrar. Pappren i Jerusalem, de luktar mjöl. Pappa, han vrider på de klena axlarna, urskuldande. En matris full av matematiska symboler, den täcker hela tavlan. Fukten i de oändliga tunnlarna, droppet från taket. Hans syster, den outgrundliga blicken när hon ler. Anneli. Hon drar ett lakan över sig och skrattar. När Takeo Ohashi når klockstapens botten stängs minnesflödet av. Efter 51 meter höga fallet stoppas